Kusligt välkomna till ytterligare ett avsnitt med Teknikpäron med mig, Magnus Blix, och ingen Ida Blix idag. För hon är hemma på sin ö Gotland. Istället så har jag med mig en gammal vän.
Är det jag som heter...
alltså? Jajamän.
Emil Åkered heter jag.
Hej Emil.
Hej Magnus, vad trevligt att få vara med här.
Hur är läget?
Jo tack, tackar som frågar. Det är bara fint, jag sitter här i mitt lilla mörka rum och fnular på senaste tekniknytt, kan man säga så.
Ja, det är ungefär som här då. Fast ja. Jag funderar inte så mycket, vilket jag borde göra. Ida är som sagt bortrest, hon är på Gotland, så att jag tänkte jag ringer in dig här som ett litet backup-stöd. Och ja, det är väl inget konstigt, vi tycker ju om att prata teknik, du och jag.
Ja, vi kan ju prata teknik ganska länge och komplicerat kan man väl säga ibland. Om inte annat brukar du alltid köpa mina gamla teknikgrejer, så vi har alltid någonting att prata om liksom.
Ja, det är ju lite våran grej att jag köper dina begagnade prylar.
Ja, precis.
Dryck. Vad dricker du för något?
Vill du verkligen veta det? Jo, det är så här att jag har klämt ut en blåbärsfestis i ett glas och dricker den.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det blir inte bättre än så, tänker jag.
Nej, man kan säga att du platsar rätt så bra i teknikpäron.
För du är också ett päron. Faktiskt. Det var så att vi hade väldigt mycket festis, för jag behövde något att dricka. Så bara, jag tar en sån här blåbär, ekologisk. Mm.
Ja, det är synd att inte du var här, för att jag tänkte att jag skulle gå och hämta en cola i kylen här. Och vet du vad jag hittade då? Hittade jag en mojito på burk.
Ja, sådana där. Jag tror jag kan haft en sån här. Jag vill minnas att de är inte jättebra, de mojito på burk.
Nej, de är inte jättebra, men så enkelt. Mm. Pst, bara, så kör man. För det har varit lite våran grej, lite, eller i alla fall min i alla fall. Och du har varit med på ett hörn där, liksom, jakten efter den perfekta mojiton.
Vi köpte väl någon i Grekland där, vill jag minnas, som var intressant, varsin.
Ja, det var ju nästan så att den själv antände.
Ja, det var det faktiskt. Jag vet att jag har en bild någonstans när jag den fotad mot solnedgången. Den är ju genomskinlig alltså. Det är ju bara sprit i. Det är lite mynta på toppen.
Ja, ja, det är bra grejer. Du, jag tänkte att vi skulle börja prata lite om hur vi pratar. Ja. Vi sitter ju på distans här. Mm. Och det här var inte så lätt som jag hade tänkt mig. Jag frågade dig lite tidigare här på kvällen. Bara, du har inte lust att vara med i podden idag? Och tänkte att ja, men jag kopplar ihop någonting och så kör vi bara. Jag hade enorma problem här att komma fram till någonting som kanske fungerar. Vi får väl se vad det blir av det här. Först så tänkte jag att jag skulle koppla in en av våra lite bättre mickar på ett litet ljudkort jag har, ett sound interface. Men det visade sig att den har ju då inte längre något stöd för min Mac, så det sket sig. Och nästa problem var ju också att du och jag brukar köra Signal för att kommunicera.
Ja, just det.
Det visade sig att man kan ju inte ringa via datorn där, utan det måste du göra på din handhållna enhet, den som har telefonnumret.
Ja, Signal kan vi kanske prata mer om sen, men desktop-klienten kan man väl säga är inte riktigt där, kan man ju sammanfatta det.
Nej, det finns lite att önska, kan man säga. För jag hade också, eller jag gick och rotade fram här ett par gamla hörlurar bara för att kunna sätta i laptopen och öppnade ett helt nytt par AirPods som jag hittade i en låda. För att sen då komma fram till att nej, men jag kan ju ändå inte ringa signalen på datorn.
Jag föreslog faktiskt Disco där en sekund, men du nappade inte på det, så att...
Jaha, det har jag missat till och med. Gjorde vi det?
Ja. Det är för sent nu.
Vi får ta det nästa gång.
Ja.
Men så tänkte jag, men då får vi koppla in de här lurarna i min telefon då. Men den har ju USB-C och ingen uttag. Jag har ju min Pixel 4. Och jag tror att jag fick med en adapter, men jag kan ju förstås inte hitta den just nu.
Ja, du borde fått med en adapter.
Ja, jag tror det, men jag är till 17 när jag har tagit vägen. Men jag hittade en annan adapter till en annan telefon, så tänkte jag, check, nu kör vi. Men så insåg jag att jag hade typ 3% batteri kvar. Kan man köra adapter och ladda samtidigt?
Nej. Man kan ju inte det, va?
Nej. Jag hade kanske kunnat ladda trådlöst i och för sig.
Ja, hade den väl smält helst. Hela den stackars telefonen.
Det föll. Ja, det föll det också. Så då tänkte jag går och letar fram ett par Bluetooth-hörlurar då, så att jag kan ladda och prata samtidigt. Och tog fram två stycken jag hade i en låda här. Såklart var båda urladdade. Tänkte jag, okej, men jag kan ju köra med och ladda dem parallellt med att jag pratar. Så jag kopplar upp. Du vet, den ansluter och allting är jättebra. Kopplar i laddaren och då bara stannar lurarna. De går tydligen inte att köra då parallellt med laddning. Och det gäller två av de paren jag hade liggande här. Så det skedde sig det också. Men sista utvägen, jag gick till min väska och letade fram mina AirPods heter de, till iPhonen. Och det gick faktiskt och de var laddade för att de ligger ju i det här etuiet och småladdar hela tiden. Så det är så jag kör nu. Jag har ena örat på mixerbordet, andra örat en AirPod som jag pratar med dig via signal i telefonen som samtidigt laddar. Fantastiskt.
Ja. Alltså, det måste ju finnas en bättre lösning, känner jag spontant.
Ja, jag känner det också. Nästa gång vi gör något sånt här får vi forska lite innan så att det funkar.
Jag har också en känsla av att det är väldigt långt delay mellan oss. För vi pratar i munnen på varandra ganska ofta. Som att det nästan är typ ett par hundra millisekunder nästan. Så det blir intressant att se sen när du ska försöka klippa ihop det här.
Ja, vi körde en klapp i början här. När jag räknade ner. Och det tog ju i alla fall en sekund innan jag hörde din klapp. Så att säga.
För mig var de ju nästan samtidigt. Det är ett problem, känner jag. Ah, ja, det blir bra.
Ja. Så det blir spännande där.
Mm.
Jag tänkte...
Titta, nu gjorde vi det igen. Prata i munnen på varandra.
Kör du.
Okej, jag skulle bara säga att min setup är betydligt mer rakt på saken än vad din är ändå egentligen. Jag visste vart min USB-C-adapter var till min telefon. Så jag har en vanlig hederlig kablad Sony öronsnäckor i ena örat och pratar med dig med telefonen. Och sen har jag ett par vanligt hederligt kablat headset kopplat till min vanliga hederliga PC som jag spelar in med i voice recorder i Windows.
Ja, det är fantastiskt. Vi får hoppas att det här fungerar då i slutändan.
Ja, faktiskt.
Hur träffades vi första gången och hur länge sedan var det?
Det är en bra fråga du ställer. Det måste ju varit 2005. Kan det ha varit
5,
så?
Tror jag. Mm. Ja. Precis.
Och vi träffades antagligen första gången någon gång under någon form av 0P. Jag tror det finns bilder på oss från 0P på universitetet i Norrköping, eller hur?
Precis.
Sen vet jag inte hur mycket vi hängde just under 0P där, men något gjorde vi i alla fall, för vi är ja, uppenbart fulla tillsammans. Det finns ju fotobevis.
Ja, vi är ju lika gamla, men jag tog ju mitt pick och pack direkt efter gymnasiet och flyttade till Norrköping när jag började på elektronikdesignprogrammet, civilingenjör. Medan du gjorde lumpen, eller hur?
Ja, precis. Så jag tappade ju ett år på det, eller vad man ska säga, och du tappade ett år på ED.
Ja. Ja, precis. För att efter ett år där så kom jag ju fram till att nja, det här kanske inte riktigt är min grej. Jag hade ju tänkt att jag skulle jobba med hårdvara och ha mjukvara som en hobby. Men det blev liksom lite för hårdvarunördigt. Det var inte så här, jag hade gärna konstruerat saker. Men här var det mer, idag ska vi optimera en transistor så att den drar mindre ström. Typ. Jag var så här, jag hade kanske velat lekt med en transistor istället. Och sen så gick jag och kikade då på de här våra klasskamrater som gick medieteknik som vi tillsammans sen pluggade då. Som satt och latchade med typ Photoshop och annat roligt filmskapande. Så jag bytte ju program där 2005. Så det var så vi hamnade i samma klass, eller hur?
Ja, det gjorde vi. Det var du och jag och en hög andra nördar, helt enkelt.
Ja,
jag vet inte
det följs ju så att vi bodde på samma studentboende, eller hur? Det var lite så kanske jag gled in i den här lilla grupperingen som du hade.
Du bodde ju nere på nollan, om jag minns rätt, eller hur? På bottenplan.
Mm-hmm.
Och jag bodde väl på andra våningen, kanske? Kan det ha varit så?
Mm. Jag
minns inte.
Ja, första, tror jag.
Ja. Kanske. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag bodde en eller två trappor upp.
Skitsamma. Det är i alla fall ett av mina första minnen av dig där. Vi började ju prata datorer rätt så snabbt. Jag hade väl hållit på att bygga lite maskiner och du var väl precis på väg in i det.
Ja, någonting måste jag ha byggt. Jag försöker tänka efter. Jag hade ju med mig någon form av dator dit i alla fall. Så jag hade nog byggt en del innan. Det hade jag nog gjort. Men inte liksom så här aktivt på det sättet. Ja, oklart. Nej, jag minns faktiskt inte. Men jag hade ju med mig en stationär dator och skärm och hela faderullan dit hade jag. Eller vänta nu. Nu ljuger vi lite här nu. Nu måste vi nästan backa det här berömda bandet. Första året bodde ju jag inte alls där. Då bodde ju jag i Marielund ihop med min kompis Björn. Vi delade en lägenhet där.
Ja, just det.
Ja, det var ju inte förrän typ efter ett år jag flyttade till samma studentboende som dig.
Så kanske det var. Ja, du ser. Jag minns inte heller alla detaljer här.
Däremot gick ju en massa annat folk från våran klass som bodde där vid dig. Och det var väl därför vi hängde mycket där, tänker jag.
Då kanske det var först efter ett år någonstans där vi började hänga ordentligt.
Ja, det kanske var så.
Jag minns i alla fall väldigt tydligt att du hade en liten dedikerad server som, jag minns inte vad den gjorde, men du hade ställt den på hatthyllan i studentrummet.
Ja, just det.
Och vid något tillfälle så hamnade det ett täcke ovanpå den här. Minns du det här?
Nej, det kommer jag inte ihåg, men det känns som en jättedålig idé.
Ja, det var fruktansvärt dåligt. Den blev så sjukt varm. Jag tror inte det hände någonting speciellt sådär, men jag minns att oj, det här är inte bra.
Undrar vad den gjorde för något? Jag kan inte för mitt liv komma ihåg det.
Nej, jag minns inte heller. Det var ju lite roligt. På den tiden så, vi var ju anslutna till Sunet, tror jag.
Ja, det kanske var innan. För när jag började, då var det ju till, om det var BBB eller Tele2, var det ju direkt, då kommer jag ihåg.
För det som var grejen med det var att alla studentlägenheter, de var ju som i samma LAN kan man säga, snarare än ett VAN. Så ja, just man kunde det. Sitta och lana mellan lägenheterna och dela filer och sånt där.
Men det måste nästan vara någonting de ändrar på innan jag flyttar, för det är ingenting jag kommer ihåg så.
Nej, det kanske var det första året där då.
Däremot kommer jag ihåg en liten tangent på det. När du och jag många år sedan senare bodde i ett kollektiv och de IPv6 lanserade, så kommer du ihåg det? Att de rullade ut det i nätet, om det var Tele2 vi hade då. Och de hade liksom ingen säkerhet på det, så då blev det så att alla som hade IPv6 aktivt kunde man komma åt direkt i utforskaren bara i hela liksom, alltså ja, på hela huvudswitchen måste det varit. Och det var också i samband med att Windows 7 måste det varit, eller Vista eller någonting, lanserade som hade det igång som default. Så allt eftersom folk uppgraderade så pluppade upp fler och fler människor i det där jävla nätverket, ända till någon där på Tele2 eller vad kom på att det här är ju inte bra. Alltså, det var så helt oskyddade enheter man kunde gå in och surfa Maja Stinas bilder på. Liksom. Nej, det var inte bra.
Ja, nej, precis. Nej, vi var ju ett gäng som gick ihop och skaffade oss en femrummare. Och ja, vi hittade på massa knas där.
Det blev ju väldigt tekniktätt väldigt snabbt i den där lägenheten. Kanske mycket ditt och mitt fel, om man ska vara helt ärlig.
Kan vara så. Jag har några så här grejer jag minns att vi höll på med. Vi byggde en liten server av en låda som vi köpte på Ikea. Kommer du ihåg det?
Ja, ett galleri på den på Sveklockers faktiskt.
Just det. Kommer du ihåg vad den hette? Det var något roligt namn.
Emu heter den, va?
Emu, just det, som fågeln.
Ja, för lådan hette Emu hos Ikea.
Och det var precis när de här nya Atom-plattformarna släpptes som hade lite mindre formfaktor.
Det var en
server som stod där och körde webb på den, va, tror jag.
Ja, det var ett moderkort som hette Intel D945 GCLF, kan jag läsa här. Men integrerad Atom-processor. Till det hade vi 1 GB RAM och 250 GB hårddisk.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, just det. Jo, nej, vi körde webb på den, vill jag minnas. För vi hade lite webbsidor, både du och jag, som vi hostade på den. Och det var väl typ det, helt ärligt.
Ja, en rolig anekdot där är att vi körde unionen.se.
Ja, just det.
Innan unionen var unionen.
Nej, unionen fortfarande var. Vad var de innan? Något av ingenjörsförbunden, va?
Ja, Det var väl olika företag, eller vet du, fackförbund som innan de gick ihop, va?
Ja, just det, så kanske det var.
Och Sveriges ingenjörer, vad de heter. Ja, oklart. En annan grej vi körde ju en egen router också. Jag minns att min gamla burk, någon Celeron-maskin hamnade där. Och så just körde det. Vi Monowall.
Mm. Det gjorde vi. Det var ju ganska sportigt och väldigt nördigt. Så, alltså, vi hade ju väldigt snabbt bredband egentligen. Vi hade väl 100 megabit, vilket då ändå var. Det var ju top notch liksom. Så ja. Vi hade ju svårt att hitta konsumentrotrar som klarade det och inte kostade en miljard. Och sen ville ju du och jag att det skulle vara lite bra settings och sådär. Så det var mycket därför vi byggde. Sen kommer jag ihåg att wifi på den tiden var ju också skräp generellt i konsument. Så vi köpte något jävla wifi-kort och tryckte i den där själva och försökte få det. Och det var ju skräp verkligen. Det funkar ju otroligt dåligt.
Ja, det minns jag. Vi hade ju också två våningar i lägenheten. Det funkade väl ingen vidare egentligen någonstans.
Nej, det var, om man stod på antennen så hade man knapptäckning. Ja, det var bara dåligt.
Nej, precis. Det var i wifi:s början, vad ska jag säga.
Ja, det var ju fortfarande, alltså wifi även idag är ju helt ärligt lite hit and miss ibland, men då var det ju, ja, det var ju verkligen inte bra. Jag kommer ihåg, det var ju en grej också att på universitetet att det fanns wifi överallt. Det var ju stort liksom att det gjorde det. Man kunde sitta nästan var som helst och logga in.
Ja, jag kan säga att det är fortfarande ett jätteproblem med wifi även här i våran förening när vi fick nyligen gigabit istället för 100 megabit. Och det här har ju många äldre i föreningen misstolkat helt och tror att plötsligt så ska deras wifi ha gigabit. Så de sitter där och trycker på bredbandskollen och sen gnäller de en massa.
I en Facebookgrupp, va?
Ja, bland annat. Jag var och hjälpte en herre här för någon vecka sedan och jag måste säga att i hans försvar så är de här lägenheterna, jag vet inte hur de är byggda, men det måste vara någon form av riktig Faraday-bur konstruktioner, för att lyckades inte få signal mellan två rum. Hur jag än vred och vände på det. Det gick så här 0,3 megabit liksom, så fort man gick förbi en vägg där.
Ja, det är ju märkligt.
Ja, så att wifi är fortfarande inte helt lätt. Det finns ju varianter nu på sådana här mesh-nätverk. Jag känner att det hade kanske inte riktigt löst problemet, för det är ju fortfarande trådlöst. Men det finns ju någon variant där den kör också via elnätet och tar den bästa liksom. Det hade kanske funkat, jag vet inte.
Jag gav mig ju på sådana här elnätspluggar här för ett halvår sedan för att testa.
Mm.
Det är ju fortfarande inte bra alltså. Det är... ja, och då sitter jag ändå i en helt nybyggt hus där elledningarna är väldigt allt är nytt och fräscht och det var samma fas och allting var optimalt, och så pluggar jag i de där pluggarna så får man ju upp någon dashboard som säger ja, du har 800 megabits anslutning. Jag bara, det här ser ju asbra ut. Och så nu har jag börjat överföra, så tror jag den maxar ut på 150 kanske. Så jag säger, jaha. Jag bara, tack då, antar jag. Ja, det kändes inte bra.
Nej, det är ju inget vidare. Och det är ju lite tråkigt, för jag vet att din lägenhet, den har ju typ ethernet i alla rum.
Ja.
Men inte just precis där du tänkte ha datorn.
Nej, och inte just precis där jag egentligen vill sätta någon AP heller. Så det är verkligen...
Nej.
Ja, det är frustration.
Ja, det är typiskt att det ska bli så jämnt.
Ja, men jag löste det genom att det här har jag... En AP sitter lite fuldraget med kabel. En sån här, vad heter de? Unify AC Pro. Nej, AC Lite kör. Sitter lite fuldraget i sovrummet, men den sitter liksom, kabeln går bakom dörren så det syns inte så mycket, man tänker inte på det. Och den andra sitter faktiskt under soffan i vardagsrummet, väldigt långt ner, suboptimalt som fan, men det spelar liksom ingen roll eftersom alla enheterna är så nära. Och sen kör jag min stationära dator på trådlöst, för jag får inte dit en kabel på ett vettigt sätt, för uttaget sitter så dumt till. Men det har ändå funkat väldigt, väldigt bra i snart ett år, så att jag är ändå nöjd.
Mm. Det är kul att det funkar ändå.
Ja.
Tillbaka till Norrköping då. Vi pluggade ju som sagt medieteknik, en civilingenjörsutbildning. Och vi gjorde ju ett 3D-filmprojekt en gång där. Kommer du ihåg det?
Ja, just det. Det kommer jag ihåg.
Det som jag tyckte var lite kul så här, om man ska se det tekniskt, det var ju att vi redan här för, det måste ju vara typ 12-14 år sedan någonting. Jag satte upp en liten renderingsfarm till det här genom att låna bekanta och föräldrars datorer som stod lite här och var i landet.
Det var i princip varenda dator vi kunde få tag på, minns jag. Alltså allt.
Mm.
Gamla laptopar, allt.
Precis. Men det, vi fick ju ihop det där och det, vi, jag tyckte den filmen var rätt schysst faktiskt som vi lyckades göra. Förhållande till hur gammal den är.
Mm.
Men det är lite roligt att se på modern datorgrafik nu. Att det vi gjorde då, det går ju att göra i realtid och typ bättre nu för tiden.
Ja, verkligen. Men det var ju ändå... Alltså du sa, det var väldigt, väldigt många år sedan. Jag kommer ihåg att även de snabbaste maskinerna vi körde tog ju flera minuter per frame att rendera.
Mm.
Och de långsammaste chippade väl kanske in 2-3 frames om dagen eller någonting. En jävla rendering. Helt meningslöst.
Ja, det tog lite tid.
Eratorn, heter den inte det?
Jo, den finns på YouTube, tror jag.
Ja, den är inte borta.
Eratorn.
Måste nästan googla.
Har vi någon annan rolig så här teknisk grej från den tiden?
En grej jag kommer ihåg som faktiskt är lite kul var att vi... jag var ju med och gjorde de här medieteknikdagarna. Det måste ha varit 2008 och du gjorde det året efter, va? Eller om det var 2 år efter.
Just det.
Men det året jag gjorde så var ju en av föreläsarna från ett litet märkligt uppstickarbolag från Stockholm som gjorde någonting med musik. De hette Spotify.
Just det.
Det var ju lite märkligt. Det var ingen som... Ja, det var ingen som visste vilka de var, för de existerade de facto inte. Däremot hade de en beta som fanns, som vi fick nycklar till, alla vi som var med i den här projektgruppen. Och det var ju fortfarande en stängd beta då, och de hade i princip all musik som de kunde lägga vantarna på, för de behövde inte ha licenser, om jag minns rätt, så länge det var i beta. Och det där,
precis, de hade väl fått låna Stims ljudbibliotek, tror jag.
Ja, något sånt var det. Det var, för jag vet att sen när de väl launchade skarpt, då försvann ju hälften av musiken. Det var jättekonstigt. Men det drog vi in, kommer jag ihåg, på en dator som stod nere i vardagsrummet i vårat kollektiv där. Och körde Spotify när vi hade fest. Och det var ju en grej. Alltså folk kom ju på våra fester för att vi hade Spotify ett tag där. Det var faktiskt rätt sjukt.
Ja, det minns jag. Ja, det var rätt fantastiskt att vi fick vara med så tidigt på den. Det var väl så att han som kom och föreläste var väl gammal medietekniker som hade varit med och dragit igång det här. Med,
ja, precis. Så var det.
Ek och grabbarna.
Jag kommer inte ihåg vem det var som var där nu på rak arm. Men det var någon, ja... Jag blev inbjuden tydligen...
Mattias Arrelid.
Jo, just det. Jag blev inbjuden den 21 april 2008 till Spotify. Jag hittade mejlet, inbjudningsmejlet. Jag har kvar det fortfarande.
Visst var det så att man kunde vara inloggad också på flera maskiner? Så att vi delade väl på dem där, i alla fall i kollektivet, tror jag.
Jo, men det gjorde vi, vill jag minnas. Jo, det var Mattias Arrelid jag hittade. Det stod, han är som avsändare här. Det var roligt.
Ja, det var kul tider faktiskt. Jag minns också att jag gjorde ju mitt examensarbete året efter 2009 i USA. Och då hade det kanske släppts med invite. Så att jag hade ett eget konto i alla fall. Och körde man då premium så funkar det även utomlands. Så jag minns att jag visade mina kollegor där då, i USA. Och de bara så här, oj, vad är det här för någonting?
Ja, det är ju andra tider. Alltså hade de inte... Pandora eller skiten fanns inte där redan då i USA.
Jo, det kanske var
kanske
så.
Kanske var så. För här fanns ju ingenting liknande. Folk satt ju rent krasst och piratade. Nej. Och drog ner MP3-er innan Spotify. Bara.
Precis. Nej, men jag tycker det är kul att det tog så många år innan det faktiskt kom till USA sen. Så ja. Att,
och nu
var
vet,
det kul att man kunde visa upp det redan då.
Nu vet alla vad Spotify är. Det är inte direkt något litet uppstickarföretag längre.
Nej. Jag gillade då nu när Tesla släppte sin uppdatering här, att de gjorde så stor grej av att USA nu också har fått Spotify i sin mjukvara. Det var liksom halva reklamfilmen handlade om det typ.
Ändå på tiden kan man tycka. Jag skulle bara säga att jag hittade Eratorn på YouTube nu. Den har 717 visningar.
Oj, oj, oj.
Uppladdad 15 mars 2009.
Ja. Det måste ha varit typ i YouTubes linda också.
Alltså den är ändå i 720p.
Ja.
Ja, vi renderar väl i 720 kan jag tänka mig.
Jag tycker det är så fascinerande att YouTube inte har funnits alltid. Det känns som att det har alltid funnits där.
Vad gjorde folk innan laget då? Skicka videoklipp till
varandra? Ja, precis. Vad 17 gjorde man? Ja, men precis. Man satt ju på typ MSN och skickade videoklipp.
Just det. Och så komprimerades de om typ lite varje gång. Så att,
ja. Ja, precis. Det såg ut som skit efter ett tag.
Ja, de här små truckarna kommer jag ihåg som våran kompis Theo gjorde. Eller hur?
De var fina. Kan rekommendera alla att söka upp Eratorn på YouTube.
Ja.
Vi flyttade ju, eller jag var kanske först med att flytta upp till Stockholm. Och startade runt 2010, tror jag.
Mm. Du måste ju flyttat
och du föll
några månader före
ja,
oss.
För du började ju jobba på Sveklockers. Kanske, men du gjorde det redan kanske i Norrköping. Fast
ja,
distans.
Jag började jobba fast 1 juni vill jag minnas, 2010. Och jag tror jag flyttade upp till Stockholm på sommaren där. Och sen min senare fru flyttade upp senare samma år, men minns rätt, på hösten någonstans där.
Något år senare så gjorde vi en rätt så udda resa tillsammans.
Ja.
Kan du gissa vad jag pratar om?
Oh ja, och ändå kunde vi på något sätt få barn.
Ja, det är ju märkligt. Nej, men vi blev inspirerade av din kollega Jonas som året innan hade varit i Ukraina för att kika på Tjernobyl. Den här kärnreaktorn som havererade 86. Så att vi bestämde oss för att åka också då. Som en fotoresa. Det är också ett intresse vi delar, det är ju fotografi.
Ja.
Och har alltid gjort.
Även om kanske både du och jag fotar alldeles för lite nu för tiden.
Ja, vi borde bli bättre på det.
Vi säger det. Vartannat år ungefär.
Jag var ju faktiskt, hade ju med min drönare hem till dig. Det var ju lite roligt för att DJI då som tillverkaren har ju lagt in kartorna. Var man får flyga och inte här i Sverige. Och du bor bokstavligt talat på gränsen. Vi försökte flyga på utanför din lägenhet och det gick inte. Så gick vi 10 meter och då gick det.
Ja, för vad heter det?
Bromma.
Bromma, ja, precis. Ja, det var ju verkligen, vi gick bokstavligt fysiskt över gränsen. Då gick det jättebra att flyga. Så tog vi även kort på mitt hus. En av de första kontrollerade bilderna du tog med din drönare.
Mm, faktiskt. Det var ju precis någon dag efter jag hade köpt den bara.
Mm.
Men Tjernobyl i alla fall. Det var en spännande resa. Ukraina i sig, att se ja, Kiev som vi bodde i. Ingen som förstår typ någonting. Springa runt där på området med en sån här Geiger-mätare. Och tyckte det var roligt när han... Vår guide typ stoppade ner en pinne i lite mossa där och höll fram den här mätaren. Och man gick från typ noll till alldeles för mycket.
Jag kommer också ihåg att vi, alltså kärnkraftverket är där, men också i Kiev i sig, att typ vi blev blåsta av taxichaffer sen, kommer jag ihåg. För att han var inte alls en taxichaffis, han var bara en dude med en bil typ. Vi klämde in oss i baksätet på en gammal Audi 80 och ja, det var bara kaos. Vi fotade en väldigt stor staty som hette Mother Motherland, hette hon inte det?
Den är väl lite småkänd, den här statyn.
Mm. Men vi fick några väldigt trevliga bilder, eller trevliga inom citationstecken får man väl säga, på Tjernobylverket och alltihopa runt där. Och det går ju faktiskt inte att få längre nu. De har ju den här nya sarkofagen på plats sedan, om det är ett år ungefär, bakåt. Så det ser mer ut som
en dokumentär om det här nyligen. Hur man har byggt den här. Jag tror det handlar mer om så här stora byggnader eller så här. Men det var väldigt fascinerande att se och häftigt att vi hann se reaktorn innan den färdigställdes.
Mm. Nu ser det väl ut som en stor flyghangar i princip, om man ska jämföra med någonting.
Ungefär så, ja, precis. Och de liksom sköt, de byggde den vid sidan och sen rullade de över hela den här hangaren, eller liksom sköt den över reaktorn.
Mm.
De hade liksom gjort dörr, eller liksom ena gaven på den här hangaren var liksom formad exakt som reaktorn, som en pusselbit som bara gled över typ. Det var väldigt häftigt.
Och för det har blivit högintressant i år hela efter HBO-serien med samma namn, Chernobyl, som gick här
ja,
i
jag tänkte
somras,
precis va? Komma till den. Har du sett den?
Jag har sett den.
Mm, jag har inte gjort den. Jag går och sparar lite på den, jag tänker.
Du behöver inte vara rädd för att bli spoilad, om man säger så.
Nej, jag tänker en vacker dag när jag har samlat på mig lite HBO-grejer att titta på. För jag har inte prenumerationen igång där. Jag känner att det blir lite lätt många prenumerationer ibland.
Jag kör HBO i vågor. Jag tror jag hade en gratis månad kanske och kollade på Chernobyl. Men sista säsongen av Game of Thrones såg jag på C More, vill jag minnas av. Ren princip. Bara för att HBO Nordic är så bortom all räddning, usla.
Ja.
Men Chernobyl vet jag att jag passade på att se när jag hade abonnemang en gång. Men det är extremt välgjord serie. Jättebra. Verkligen jättebra. Mm. Som sagt, det är ju ingen spoilers. Folk vet vad som händer. Jag såg att det var massa snack om det på nätet. Och folk bara, spoiler inte. Man bara, alltså... Alltså, ja, det kommer att explodera. Nej, men hela, ja. Nu ska jag liksom inte gå in för mycket detalj här, men hela upplägget och det är att det börjar liksom efter katastrofen och sen rullar ut vad som hände sen och sen varvar det med tillbakablickar då för att förstå hur det gick till. Och bra skådespelare i extremt snyggt gjord. Ja, varmt rekommenderas. Men det har ju verkligen också öst upp turismen runt det här området igen. Och intresset för Chernobyl-olyckan i största allmänhet har verkligen skjutit i höjden i år. Och tack vare, på grund av den serien.
Ja, men det kan man ju förstå. Ja, nej, men jag är väldigt taggad på den serien. Så att jag ska försöka se den här någon dag. Men Emil, ska vi ta och snabbspola till idag? Nu har vi ju bott här i Stockholm i typ 10 år. Och det har väl, vi är väl inne i ekorrhjulet här med barn och jobb och... allt.
Man kan säga att vi hittar i tunnelbanan. Det brukar ju vara liksom. Ja. Om man har kommit så långt, då är man fast.
Precis. Jag går ju i lite så här, gjort tankar länge här nu på dags liksom att byta dator. Jag tror jag köpte den nuvarande PC:n som jag kör runt 2013-14 någonstans. Men jag har liksom inte riktigt kunnat bestämma mig för hur jag ska göra. Jag vet att du har ju flyttat gamingen från din desktop till tvn. Men inte i form av någon konsol, utan du har byggt en rätt så vass HTPC.
Ja, alltså jag har väl halvflyttat kan man säga. Jag hade väl en teori där för typ 1 eller 2 år sedan säga att jag skulle spela nästan uteslutande på tvn istället. Mest för platssynpunkt. Med barn och så hade jag liksom inte plats riktigt för en ordentlig gamingdator. Så då byggde jag en trevlig HTPC med en 6-kärnig Core i5 8400. Det sitter ett GTX 1070 i ett Nvidia-grafikkort. Spelmässigt en jävligt trevlig burk. Och det har funkat helt okej ändå. Jag spelar väldigt mycket på tvn, speciellt alltså lite långsammare titlar och single player spel med man sitter med sin handkontroller, slänger i soffan, precis som spelar på en konsol fast på PC. Man får liksom PC-fördelarna med bättre grafik och högre framerate och alltihopa. Och den rullar fortfarande frisk, den datorn. Jag använder den, spelar på senast förra helgen, så att spela The Outer Worlds, Obsidians nya action RPG. Så
just det.
Den rullar på. Jag är nöjd med det här bygget.
Schysst. Jag tror att jag har lite gamla delar som du hade i din förra setup där i min HTPC.
Ja just det kan du ändå att du köpte hela det paketet där när jag bytte.
Ja precis. Jag har ju dessvärre typ inte startat den maskinen på ett år eller något sånt. Jag har blivit väldigt mycket PS4 för att det är enkelt. Och i övrigt så har jag ju min semivassa burk fortfarande på liksom i kontoret där man kan gamea. Jag tror att jag föredrar att köra faktiskt PC-spel sittandes liksom som man gjorde förr, höll jag på att säga. Nej, men inte vid TV:n så att säga. Jag skaffade ju en sån här Steam Link och jag provade faktiskt den i veckan här bara för skojs skull. Det var första gången jag startade den. Det gick så där ska jag säga.
Jag köpte aldrig en sån.
Nej, jag kom knappt in i spelen och när jag väl gjorde det så var ju alltså sån här FPS-spel med handkontroll är inte min grej alltså.
Ja, nej, FPS-spel med handkontroll är, då måste du spela mot andra som spelar med handkontroll. Det är väldigt svårt ja. Annars så. Men det jag spelar som sagt mest på TV:n det är ja, men RPG eller single player spel. Och då menar, det spelar liksom ingen roll om det är konsol eller PC då. Antingen använder jag min sån här Xbox Elite-kontroll eller så använder jag PS4-handkontrollen. Det är liksom saksamma, lite så. Men när jag spelar snabba spel, då sitter jag fortfarande vid vanliga stationära datorn och kör. Den har ju inte blivit pensionerad ännu.
Nej, och du har inga planer på det heller?
Inte som det ser ut just nu. Helt ärligt, det är fortfarande så fort jag ska spela med andra så är det lättare att sitta vid den. Och så länge jag har plats att ha den på något vettigt sätt och något bra sätt så lär jag väl ha kvar den. Men sen, jag gjorde en uppgradering av den här vad var det? Det måste ju varit i våras. Men och det kanske också var den sista uppgraderingen jag gjorde känns det som, av den här datorn. Nu kommer den nog få gå med de här komponenterna. När det är dags att bygga om den nästa gång kommer jag antagligen lägga alla de pengarna på att bygga om vardagsrumsdatorn istället så den blir riktigt. För det som har hänt väldigt, väldigt mycket nu, alltså sista året, är att tv-apparaterna har blivit så mycket bättre. Det är ju det att det har varit så svårt att spela på riktigt på en tv, för även de bästa har haft ganska mycket input-lag och sådana saker. Men nu har det ju verkligen hänt enormt mycket där. Framförallt då att många modeller från Samsung och LG till exempel har fått stöd för olika sån här vad heter det, adaptiv bildfrekvens, att de synkroniserar uppdateringsfrekvensen på tvn med vilken framerate man har i spelet, sånt som skärmar haft i ganska många år med Nvidia G-Sync och AMD FreeSync och allt vad heter. Det har ju liksom kommit till tv-apparater det sista året ordentligt. Och det kommer ju bara bli mer och mer. Och då helt plötsligt
är det samma standard som G-Sync och FreeSync eller någon egen påhittad?
Vi kan göra en lång utläggning lite kort och säga nja på den. G-Sync är en hårdvarulösning i mycket som Nvidia har egna kretsar, men de har också gjort det till en mjukvarulösning från och med våren någon gång. Och LG har fått stöd för G-Sync nu via mjukvara, och Nvidia certifierar också massa skärmar via mjukvara, men LGs årets tv-apparat om de minns rätt har stöd för G-Sync nu certifierad av Nvidia. Sen så finns det en standard som heter VRR, Variable Refresh Rate, som är över HDMI, som är en del av HDMI-standarden, om jag minns rätt. Och det är inte samma sak, fast den gör samma sak. Och det har Samsung i Kina. Och i teorin ska Nvidia klara det också, men framförallt AMD-kort klara det. Men alltså, i slutändan handlar det här om att pissa in massa revir, om man ska vara helt ärlig. Det finns en hel hög standard där alla gör egentligen samma sak, men det är jävligt viktigt att kunna ha sin egen och slåss med det. Det är liksom, det är lite så här barndomsnivå på tekniken, och att om ett eller två år så känns det som att vi är på väg mot det kommer finnas att alla kommer ha stöd för alla standarder. Om du tänker lite där HDR är på väg nu, vi har typ 4 HDR-standarder, men det börjar närma sig att alla har stöd för allt. Och det känns som att vi är på väg dit med de här tekniken också. Men det känns målet, eller man ska säga, eller för mig är väl att nästa gång jag byter TV så ska den ha de här teknikerna så att jag kan använda den på samma sätt som jag idag använder min datorskärm. Och då försvinner också ganska mycket av poängen med att ha en stationär dator för mig. Så lång utläggning, men det var det, så ser det ut.
Nej, men det är ju rätt intressant faktiskt. Och varför liksom egentligen tv-apparater och skärmar, varför de skiljer sig åt? För att det är ju mer eller mindre samma teknik. Det är lite vad som finns inbyggt mjukvarumässigt kanske. Men det borde ju inte behöva vara någon större skillnad. Det är en panel liksom.
Ja, de drivs väl på lite olika sätt. Det är annorlunda kretsar, det är annorlunda mjukvaror i. En tv ska kunna göra så mycket mer med alla smartfunktioner och så. Att det är väl där fokus läggs mer på ett annat sätt. Sen att 4K har varit en stor grej med tv, men med skärmar har det inte blivit där riktigt än på samma sätt.
Nej, och det fick jag erfara förra vintern när jag skulle äntligen pensionera min gamla Dell-skärm som jag köpte när jag flyttade till Stockholm 2010. U2711. Som hade börjat få lite lustiga färger i kanterna. Jag ville ju ha en skärm med lite högre uppdateringsfrekvens och 4K. Och den kombinationen var ju inte så lätt att hitta.
Nej.
Så att till slut så fick det bli en alldeles för dyr skärm från den här Acer som gör dem, Predator.
Ja, just det.
X27. Och jag slarvade ju lite i min påläsning där och trodde att mitt grafikkort skulle klara av att driva den med HDR-stödet och alltihopa. Men det skulle väl själva kretsen i teorin kunna göra, men DisplayPort-interfacet var en version för gammal så att den kan inte pusha igenom den datamängden så att säga. Och jag har ju fortfarande inte provat om min skärm fungerar med i sitt SE så att säga.
Du menar att du inte har kostat på dig ett nytt grafikkort än och testat det?
Nej, jag har inte tagit mig så långt. Jag provade att koppla in en Apple TV 4K här bara för att prova och det gick inte så bra. Jag fick upp typ halva bilden och den var grön. Så att jag börjar bli lite orolig. För att när man googlar också så är folk rätt missnöjda med firmwaren. Och tydligen så kan man inte uppdatera den själv. Utan den måste man skicka in skärmen ifall de ska göra. Och det framgår inte riktigt vad den här uppdateringen löser för typ av problem. Eftersom jag inte vet om eller vad jag har för problem. Så ja. Men jag börjar närma mig ett år här på garantin. Så jag borde prova. Bara se att det funkar kanske.
Du kan ju få låna ett grafikkort av mig om det är så. Som ska ha rätt output. För det är väl det som är lite grejen med att inte ens de bästa skärmen, det spelar ingen roll om det är skärm eller tv, vi har inget interface idag som är etablerat som klarar av HDR med full färg i 4K. Bandbredden räcker liksom inte till. Det spelar ingen roll hur fantastiska panelerna är. För bandbredden räcker inte till för överföringen. Så
precis.
Där står vi.
Och den här skärmen skulle väl ha någon kompromiss då där, nu minns jag inte vilken del av bilden, men någonting komprimeras. Du minskar färgrymden kanske.
Ja, du kör väl Chroma 422 istället för 444 va? Eller om det är 420 till och med.
Jag tror att det är så.
Men,
ja. Men jag har inte kunnat prova det heller, så att satt det.
Och det spelar ju oftast ingen roll om du inte jobbar med grafik, men med video och spel och sånt, så kommer man ju inte märka någon större skillnad på det.
Nej, precis. Nej, för mig är det väl mer, eller just att jag inte kan gå in på YouTube eller någon och titta på en 4K-film med HDR. Det är väl det som stör mig lite just nu. För det är just HDR-stödet jag inte får igång 4K och jag får upp den i 98 Hz tror jag. Med gamla DisplayPort-interfacet. Men Windows hittar liksom inte ens HDR-stödet så att det där skon klämmer lite. Det är det som känns lite tokigt när du kan gå och köpa en rätt så billig tv där det funkar utan något större problem.
Fast då får du andra sidan inte 144 Hz.
Nej.
Det är ju den kombon där som är det unika eller vad man ska säga.
Ja.
LG kör ju bland annat att du kan få, det är säkert fler som gör, men att du kan få 120 Hz på deras OLEDs. Men då får du det vid 1080p, inte vid 4K.
Mm. Tror vi att det kommer komma snabbare tv-apparater framöver?
Ja, absolut. Absolut. OLED är ju på väg in och tar över ordentligt. OLED går att pressa väldigt högt uppdateringsfrekvens. Kretsarna måste till och alltså, det måste finnas ett konsumentintresse för det. Jag menar, gemene Agda skiter fullständigt i det här och kommer liksom inte gå och köpa en tv med extremt påkostad elektronik som klarar 144 Hz. Liksom. Det är inte... Det spelar ingen roll när tv fortfarande ligger på 25. Så i den aspekten tror jag kommer ta tid innan det slår igenom. Nvidia hade ju ett koncept som de kallade för vad heter det? BFGD, kan det ha varit så? Big Beep Gaming Display som de rullade ut här var det förra året? Men det är de första modellerna har kommit. Och det är ju egentligen då tänk dig en skärm i tv-format, det är lite där vi pratar om. Om jag minns rätt så var den första modellen så kommer HP 65-tum. Och då, i den så sitter det ju en 65-tums 4K-display med HDR och 144 Hz. Det är liksom det. Så det de egentligen har tagit då är bara skala upp en skärm till 65-tum. Problemet är att de kostar... Jag tror att lanseringspriset var $5,000.
Mm. Ja, det är ju... Det är en slant.
Ja.
Men jag tycker man har ju kört länge nu på liksom 30 hertz eller 60 hertz. Medans upplösningen har ju ökat betydligt snabbare än vad jag trodde det skulle göra.
Mm.
Om man blickar tillbaka några. Jag minns att jag hade ju en 720p-projektor på det här kollektivet vi hade på rummet.
Ja, just det.
Och fick ner något HD-klipp där i tidernas begynnelse med en, ja, och körde på projen där. Och jag var så fascinerad. Det såg så bra ut. Och nu är ju 720p liksom ingenting. Och så kom full HD. Och nu 4K är liksom ingenting längre. Ja, jag tycker det är fascinerande. Men att det borde ju, snart borde ju frekvensen också, ja, få sig ett lyft kanske. Hur är det med 60 Hz filmmaterial? Är det någon som bryr sig?
Nej.
Eller varför inte?
Jag tror väl att det är att marknaden är så jävla konservativ att det är svårt att, det produceras inget material i high frame rate. Mycket för att folk inte är vana vid och tycker det ser skit ut. Man måste göra det väldigt, väldigt rätt för att det ska se bra ut och kännas bra. Jag menar, många gick ju så The Hobbit på bio och tyckte det var det hemskaste i världshistorien när det var i 48 fps. Och så länge det trycket inte finns, då finns det inte heller något tryck att pressa upp uppdateringsfrekvensen på det sättet mer än från spelsidan. Och då gäller det att den tar mer och mer plats. Och det gör det ju, ska sägas. Men det går ju väldigt, väldigt långsamt. Eftersom folk byter tv ganska långsamt ändå. Och egentligen, ja, den enda anledningen att det har gått över till 4K så enormt fort, det var liksom att panelerna kom dit. Och sen började ju hamna ett läge där, ja, men de bra panelerna var 4K. Inte för att de upplösningen var 4K, utan bara helt enkelt att men det var där allt fokus låg på att ta fram bättre paneler. Så 1080p-panelerna var inte bara lägre upplösningar plötsligt, utan bara genuint sämre på alla tänkbara sätt. Och då, varför skulle man köpa det då när du kunde få, att det var 4K var liksom bara en side note, det var bättre paneler, och då gick det fort.
Jag tänker bara så här, att är inte det en vanlig sak också då? Det är ju många som kör en sån här intelligent frame creation inställning på sin tv, så att det ser så här mjukt ut fast inte alls bra, i min mening. Vore inte det schyssta om de fick riktiga typ 60 hertz istället?
Jo,
på materialet.
Man kan ju tycka det, men det känns också som att de som bryr sig om sånt, vi är en så jävla liten klick tyvärr. De flesta sitter och tittar på sina, som du var inne på, interpolerade och såpoperor och tycker att det här är fint.
Ja, det är hemskt. Vi har ju varit rätt så nördiga, så vi har velat ha exakt 24 fps och att tvn ställer om sig och att allting stämmer. Men det har ju egentligen med att göra att det ska synka med materialet, mer än att jag föredrar just 24 fps, tror jag. Det ger ju en så här filmisk känsla, men det beror ju på att film alltid har sett ut så. Det är ju egentligen bara en teknisk begränsning.
Jo, precis.
Jag hoppas att det händer någonting där också.
Ja, det stora annars som har hänt på tv-fronten är ju HDR de sista åren. Och det, jag vet att du och jag har snackat lite om det, att du har inte blivit så impad av HDR än, för du har liksom inte haft chansen att HDR-a någonting.
Men, nej, jag väntar ju fortfarande på att bli liksom helt tagen av den här extrema effekten. Och det var ju lite sugen på nu när jag köpte min skärm, att kunna sätta mig och bara, oh, nu ska jag HDR-a så här. Sen bara, nej, det ska jag inte.
Det ska jag inte,
och vi sitter ju kvar med våran plasma här i vardagsrummet än så länge. Så att, nej, jag har faktiskt inte upplevt HDR. Och jag menar, när man kikar på HDR-material i butikerna där allting är upplyst med lysrör i taken och allting, då liksom dämpas den effekten ner till nästan ingenting, tycker jag.
Ja, det är ju en tv som återger bra HDR för mig i det här klivet enormt mycket större än från 1080p till 4K. Liksom. Det är väldigt, väldigt mycket större. Och den tvn jag har hemma nu är inte speciellt bra på HDR. Den är ganska kass på det. Den har för låg maxljusstyrka. Men den är helt okej på tone mapping. Så bara få fram de extra nyanserna är väldigt trevligt. Men tittar man på några av de mer high-end tvna som kan pika runt 1000 nits för HDR-material. Alltså, när man nästan blir bländad av någonting på tvn samtidigt som man fortfarande ser detaljerna i det svarta 3 decimeter bort. Det är häftigt alltså. Det är riktigt, riktigt häftigt.
Kom att tänka på det, om man vänder på steken. Varför har det inte kommit så många datorskärmar med OLED?
Det här, min kära kollega Thomas Ytterberg hade ju kunnat ta en lång utläggning om det här. Men i princip så handlar det väl om att det finns inga paneler i de storlekarna, kort och gott. Och efterfrågan, alltså det är lite moment 22, efterfrågan är för liten på att bygga paneler i de storlekarna. Och då blir det är fortfarande för mycket nackdelar också med att visa till exempel statiskt material under väldigt lång tid, som du tänker på en datorskärm. Alltså du får risk för inbränning och så vidare. Så att det finns OLED-skärmar, men det är för proffsbruk och de kostar därefter, kan man säga. För vanliga konsumenter är det helt enkelt inte värt pengarna. Det kostar att bygga en bra OLED-skärm.
Nej, för jag vet att jag letade lite grann då förra året när jag hittade min skärm till slut då. Och jag kunde inte hitta något vettigt då i alla fall. Men det kanske har hänt mycket sedan dess.
Alltså, det har inte hänt mycket, men det är ju mera... De OLED-skärmar som finns, som jag förstår honom rätt, är just alltså, de säljs ju till sig, alltså tv-studios. Det är på den nivån, proffsskärmar på den nivån.
Jag förstår. Ja, nej, sådana kanske inte jag helt enkelt. När jag startade min skärm första gången och såg liksom Acer Predator-loggan där, så var det väldigt mycket blid, eller vad man ska kalla det, runt om loggan. Att, eftersom HDR-panelen eller bakgrundsbelysningen har ju inte samma upplösning som... Ja, det är inte 4K liksom.
Nej, det är väldigt många zoner, men det är ju inte så många zoner.
Nej, precis. Och det är den effekten, i alla fall just när man har så här text eller väldigt skarp grafik mot väldigt mörk bakgrund. Det blir inte så trevlig effekt, tycker jag. Nej. Det funkar säkert skitbra i film och spel och sådär, men som datorskärm vet du tusan. Så därför tänker jag bara att det hade ju varit asbra med en OLED-panel. Men ja, jag kommer få vänta. Det är kanske,
kommer få vänta.
Förra skärmen hade ju 10 år. Jag tror inte jag kommer ha den här i 10 år, eller? Ja. Det kanske blir 10 år på den också.
Kanske blir det.
Vi kanske ska avrunda här. Tiden springer iväg. Det var kul att ha med dig, Emil. Vi får väl se till att köra ett till avsnitt någon dag och fortsätta våra diskussioner.
Vi har ju knappt kommit halvvägs liksom, så att det är bara att fortsätta någon
annan precis. Gång. Ja. Vi får hoppas att Ida inte kan vara med flera gånger. Eller så får vi snacka alla tre.
Ja, men det kan vi göra.
Till er som lyssnar, vi finns på Instagram, Teknikparon-podden. Och vill ni annars skicka ett mejl, så finns vi på teknikparon@gmail.com. Ni får gärna prenumerera. Det hjälper oss att komma vidare. Tack så mycket igen, Emil.
Tack själv.
Vi hörs.
Vi heter Teknikparon-podden på Instagram. Har du tips eller önskemål på samtalsämnen eller bara vill fråga något, tveka inte att skicka DM eller mejla oss på teknikparon@gmail.com.